Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Välkomna till Värvet. Det är ju min alldeles egna plattform här i cyberrymden. Och jag som pratar heter Kristoffer Triumf. Och för att det här ska bli ett jobb för mig så behöver jag en sponsor. Och den sponsorn heter just nu i denna minut Sony. Och för att jag inte bara ska sitta här och babbla om Sony och deras telefon Xperia Z, utan att få någon att bolla med, så har jag hittat Martina Johansson på just Sony som kan lära mig grejer om min nya telefon. Och i det här avsnittet pratar vi om kameran.
Jag skulle säga så här, om du har en kompakt digital kamera hemma så tycker jag att du kan lämna den i byrålådan och bara köra med din Xperia Z. Om du är en stor fotoentusiast som brukar släpa med dig systemkamera överallt så kanske du ska fortsätta att köra parallellt.
Mm.
Det du kommer upptäcka med Z är ju att det är den kameran du alltid kommer plocka upp som du alltid har med dig. Så du kommer fånga en massa bilder som du kanske inte gör med din systemkamera. Och till en bra kvalitet. Och sen tror jag att du kommer upptäcka att nya autoläget också gör att du får mycket bättre bilder. Du kan ta bilder i motljus till exempel utan att bara få en massa svarta silhuetter och utsätta ljusa ytor och så. Så jag tror att du kommer bli nöjd.
Kul! Då testar jag det då, så hörs vi om några dagar igen.
Ja, ring!
Hej! Och jag kommer att göra en sån här trailer som jag har gjort någon gång förut och lägga upp på Värvet. Filmad givetvis med Xperia Z. Så kolla in den. Då ska jag berätta att dagens gäst heter Peter Apelgren. Och ända sedan Värvets begynnelse så har jag fått mejl från människor överallt i landet som vill att jag ska intervjua Peter. Jag tror att det har att göra med att dels så är han en väldigt rolig person och jag har haft ett fokus på roliga personer, och dels så tror jag att folk också är nyfikna på honom för att man inte har fått kanske den hela bilden av honom. Han är konstnär, han är humorist, snedstreck komiker och sådär, och hur får han ihop det där och så vidare. Han har varit bekant för mig sedan 90-talet millennieskiftet kanske, när han jobbade med P3 Humor och sådär. Och sen så har han ju följt med en. Han är alltid rolig när man ser honom. Han har ett briljant Twitterkonto. Och sen jag träffade honom så tror jag också att han har börjat med någon slags Soundcloud-dikter. Kolla in det. Jag ska säga också att jag uttalar mig svepande och dumt gällande Australien. Det är ett slags internt skämt med mig själv. Men det kommer inte riktigt ut så. Men förlåt Australien. Ja, nu kör vi. Varsågoda. Hur mår du?
Bra!
Ja.
Bra.
Du har oväntat håriga armar.
Ja, jag tror de har varit ännu mer. Kolla här på axlarna också.
Ja.
Så att, ja, men det är jag inte så. Alltså armarna gör ju ingenting, men ryggen är ju inte bra.
Nej, okej.
Okay. Ja. Alltså det kan ju... Ja. Rakar jag bort... Jag har gjort någon gång så här, låtit någon som jag inte har sexuell relation till, en av dem, raka ryggen på mig. Så här, för jag tycker det är, och då, men då känns det jättekonstigt. Det känns så här... Alltså, väldigt märkligt. Som nästan som det är elektriskt. Alltså det är en känsla som, vet, när man har på sig en sån nylonskjorta, känns det som.
Ja.
Så då går jag nöja på det några dagar, så tänker jag, fan, jag har långt hår på ryggen då. Alltså, så, ja. Så kommer sommaren och så gör jag det igen.
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Berätta om din födelse.
Födelsen. Ah, okej. Okay. Fredagen den 13, 1959. Februari. Mamma Kerstin. BB. KK2, Göteborg. Längst ner på botten. Ett hus där. Nu har de Bafs. Det här BFS. Bafs. Som gjorde band. Alltså kassettband. BSFS. Nu gör de någonting annat. Men där ligger det huset nu. Men det var KK2 förut. Och då fick hon mig där. Och det gjorde så jävla ont. Jag var så stor. Hon skulle hoppa ut genom fönstret. För att avsluta sitt liv. Men det var så långt ner så att det blev inget. Men det var ju tur det.
Och då försökte hon?
Ja, nej, hon tyckte det var så jobbigt. Alltså. Okay. Men det fanns inga riktiga bedövningar. 59, vet du, det var ju... De satte upp ett tält runt stjärten på henne, framstjärten eller vad det heter. Och det var det enda stödet hon fick egentligen.
Det är jättedålig,
ja, det var dålig
smärtlindring, tror jag.
Ja, kast. Och sen så, min pappa dog ju bara 2 år efter det, tyvärr, sin bilolycka. Mm. Så att hon, det var ju tur att jag har någon kvar.
Mm.
Av de två, mm, alltså.
Just det. Och så växte du upp, var då?
Först Landala i Göteborg. Alltså det är ju, Landala är lite av Fulvasastan. Jag vet inte vad motsvarigheten är i Stockholm exempelvis. Men Vasastan är lite sådär flådigt att bo.
Okay.
Det är så stora lägenheter och sådär. Men så bodde vi lite ovanför, det var så här landshövdingehus. Landala, Långgatan 22, 24 någonting. Alldeles vid glassan. Alltså en kille som gjorde glass. Vet jag. Så bodde jag där några år och så dog pappa. Så flyttade vi till Hisingen, en ö. står det här.
Mm. Och sen till... Jag uppskattar att du förklarar, för det, jag kan faktiskt inte...
Nej, men jag förstår det. Då flyttade vi dit.
Ah, Hisingen vet jag dock att det är nu.
Mm. Men, och stor, fjärden, Sveriges fjärde, den största ö.
Mm.
Läste vi på när vi gjorde På spåret, så läste vi sådana grejer.
Ja.
Vilka öar och sjöar och sådär, som var stora och små blandat.
Ja, bra. Ja. Mm. Vad har du för klassbakgrund, skulle du säga?
Jag får nog säga arbetarklass, men med viss anstrykning åt bönder. Alltså det är en klass i sig på något sätt som är lite...
Ja, var förr i tiden?
Ja, så var det i alla fall. Mm. Och då är det ju som några bönder, några arbetare, någon lite sådär lägre medelklass, ska jag säga. Pappa kom ifrån någon... Hans pappa hade någon... Ägde någon fastighet och lite sånt där. Men ändå var det var lite skralt där. Det var inte jätteflådigt, men det var på Hisingen och det var liksom... På Herkulesgatan heter det ju lite sådär, lite sämre område, men ändå ett hus. Så att jag ska säga, det är som någonstans mitt emellan lägre medelklass och arbetarklass, lite bonde.
Mm. Vad hade de för jobb, dina föräldrar?
Min pappa jobbade, han var 23 år, så han hade ju knappt gjort lumpen när han dog. Men mamma jobbade på posten och så hemmafru.
Mm.
Och så min styrpappa var snickare, inredningssnickare och vanlig hantverkare.
Okej. Mm. Vem var du i skolan?
Mm, bra. Duktig. Tjatar mycket, men bra betyg faktiskt. 4 och 7 ett år. Vad det säger på den tiden hade man 5 max och
just det.
1 ner. Så det gick ju jättebra. Och kass i svenska. Stammade som fan. Alltså, jag tyckte nog synd om det, tror jag. Så det var liksom svenska var ett jobbigt ämne. Engelska också.
Mm-hmm.
Men annars var jag bra.
Jag lärde mig att stamning... Vem fan var det som pratade om stamning? Det var helt nyligen som jag såg, eller hörde någon prata om stamning.
Var det någon stammare själv?
Ja.
Var det Alex Schulman han stammade?
Ja, själv? Jag undrar om det var det. Men det var någon som pratade i alla fall om att King's Speech var den första rimliga, liksom, ett porträtt av stamning, hur det är. Och att det är kroniskt och medfött och ärftligt och sådana grejer.
Lite smittande, det märkte du det? Att man börjar nästan stamma själv.
Ja,
man
nej, jag tänkte på det. Ja.
Jag har inte sett den, men jag vet att han, Colin, gör jävligt bra. Stam, det är inte lätt, han stammar ju inte själv egentligen, vad jag vet. Och det är inte så himla lätt att stamma bra.
Nej.
Alltså, härma stammar, jag tror bara att man hackar så här, men det är ju inte så. Utan man byter ord mitt i och det säger, hallå, grabbar.
Mm.
Alltså, får hitta på ett ord som funkar lättare och så här. Det är den stora grejen egentligen. Om man stammar och saknar ett ben, så är liksom det benet, det är ingenting.
Nej.
Alltså det är för jävligt. Man ska gå alltså, snacka med någon brud eller göra någonting sådär fräckt och så. Hallå.
Ja.
Det är inget bra.
Hur blev du av med det där då?
Ja, det blev jag inte. Jag stammar ju ibland. När det är allvar. När jag tänker på det som nu då alldeles nyss så hackar man lite. Men man lär sig liksom att dölja det. Man blir bra på att göra en sån förklädd pingisserv. Liksom så här man... Visar inte vad man ska säga.
Den här personen då, som det är så jävla töntigt att jag inte kommer på vem det är, berättade också att man blir väldigt duktig på synonymer. För att om det är ett ord som börjar på P, som ska vara en svår bokstav, så pingis.
Mm.
Så kanske det är lättare att säga bordtennis. Mm. Liksom. Så,
table tennis, man lär sig många språk också. Man slänger sig med engelska och franska och allt möjligt. Ja, det är sant. Fruktansvärt.
Som har en inbyggd T9-meny i...
Ja. Men T9 blir ju sådana jättekonstiga ord, som helt andra ord.
Ja.
Men det blir ju inte rätt, utan det ska ju bli liksom ett bra ord. Men jag kan tycka också att man kommer på, eller i alla fall jag då lärde mig ett sätt att prata utan att tänka innan man säger det. Det är ju inte så bra, det finns ju många som gör det. Men just det där att jag inte vet riktigt vilket ord som jag ska säga, för vet jag det, då är det mycket, mycket värre. Jag tänker såhär, shit, nu ska jag säga någonting här, nu måste jag säga ers majestät. Jag tänker, M-et blir svårt, blir det er? Alltså, då är det jobbigt när jag vet exakt, du måste säga det. Det är ett var, du måste säga ers majestät, annars får du äta all din mat ur en kåsa resten av livet. Alltså, du kan bli jobbigt.
Ja, men du är ju känd för din improvisatoriska förmåga. Har det här med varandra att göra?
Jag tror det. Ja, det har du nog. Vad fan, man gör inget val. Alltså, du har inget val när du vet att nu hänger det på att du ska säga detta eller dö. Det är lite så som man känner. Då får man säga något.
Mm.
Bättre att säga något än inget.
Mm. Vad gjorde du efter plugget?
Jag gick ju då först i Göteborg några år och sen flyttade vi till Stenungsund. Så då gick jag där, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alltså, men gick inte, men gymnasiet som heter då.
Det heter det fortfarande.
Det gör det så, ja. Men så blev jag elektriker. Jag ville ju bli konstnär, eller om man nu kan bli det. Jag ville liksom gå på konsthögskola och lära mig måla olja. Och
var fick du den idén från?
Jag vet inte. Jag tror det var så här att jag, på något sätt så var det lite bonnigt, alltså på ett bra sätt hemma. Det var väldigt enkelt så där. Det var fläskpannkaka, slager och lite så där pruttigt och roligt. Och det kom in en konstig gubbe och pratade utan tänder och du vet, moped utan. Alltså det var verkligen så där ofint. Det var verkligen ingen högkulturborg i vårat hem.
Det kom in en rolig gubbe utan tänder och pratade, du vet.
Nej, ja, men det vet jag inte. Hallå, hur är det? Det hälsade på gubbar från bygden. Så här. Det kom någon in och drog några vitsar. Någon, vet, på landet som jag... Ja, sen flyttade vi till landet, till Stenungsund, till Ucklum, en liten håla. Så där, va? Och där var det nog liksom... Där hamnade vi rätt, tror jag. För hela familjen tyckte att det var rätt bra. Vi var liksom... Det var ganska enkelt och rakt. Och jag säger bonnigt så menar jag det på ett bra sätt. Det var väldigt folkligt. Så där, och gubbe med tänder som kom in och drog vitsar som man bodde där. Med moppe, ja men det är den bilden jag har. Så där snusa lite och så vet, klia sig i baken. Och det var ingen noga så där.
Okay.
Typ, ja, men jag vet inte om du fattar, men det var så var det. Och då tänker jag så här, tror jag att jag måste ju på något sätt ta plats här. I och med att jag var ju också... Min pappa fanns ju inte riktigt, så jag kom ju in i en slags halvfamilj med en styvfar. Och på den tiden så var det ju mer att man tog i hand och hälsade sådär. Goddag styvfar, hur har styvfar det idag? Jag tror att för att positionera sig då så blev jag den... Jaha, det är han som är lite märkvärdig, så han gillar konst och han tycker det läser sina dikter och sitter här i lite svår. Och liksom depraverad, satt sådär konstig ställning ner. Lite så alkisgubbar, du vet, ena benet över det andra, väldigt djupt ner och läste något introvert. Sådär. Och sen började måla, och så gick det ganska bra. Det är så, han är ju inte så dumt, den pojken som sitter där, han kan ju måla rätt så bra. Sådär. Blev det. Och tänkte jag, det får bli min grej, och jag ska bli liksom konstnär.
Mm.
Och flytta utomlands och, du vet, vara svår att dricka rödvin och vara mager som en jaktfalk och ha sådana där Giacometti-fingrar och sitta och röka något konstigt och prata osammanhängande. Så. Det blev ju inte så, det var ju tjock och...
och jovialiskt.
Ja, jovialiskt på något sätt. Och det var ju väldigt synd, men man kan ju inte få allt.
Nej, det var väl ganska bra.
Ja, kanske.
Jag tror att din... det verkar som att det ligger kanske mer för dig att vara.
Ja, det blev jag så. Bara. Där har du det.
Ja. Fick du någon utbildning?
Ja, det fick jag faktiskt. Jag sökte in till massa olika skolor så här. I New York och vet jag i... Göteborg här på Valand har ju en fin skola. Stockholm har ju Mejan. Så där, jag hade ingen aning om man gjorde. Man sökte in. Jag skrev så här, hej, här är jag. Kände mig som Peter Stormare lite grann. Han skulle in på Dramaten. Men av en konstig anledning så kom jag ändå in i Florens på en skola där. En målarskola. Och då packade vi alla grejerna i en bil. Jag och min flickvän då på den tiden. Förrätta fru. Som är barn till min mamma, eller bara så här, mamma till mina barn. Och sen så flyttade vi ner till Italien. Då var jag kanske 23-24 år. Började vi där nere, så gick jag på en sån här skola.
Mm.
Jättefint, en gammal sån där stenvilla då med mansani till professorn då. Och så här.
På italienska?
Ja, på italienska. Mm.
Så det kan du?
Ja, lite grann.
Mm.
Vi ballade lite grann, man... Jo, Biagi la tua padre, ma lui aventa antico. Och de bor malata, ma lui stemelio. Från gudfadern.
Ja, alltså, ja,
det är en
ja,
liten ja. Slingare, bara för att visa att lite grann kan jag.
Ja, nej,
man glömmer ju det snabbt. Va?
Ja. Så där lärde du dig?
Lärde mig måla lite och äta mat, dricka vin, käka, du vet, italiensk god mat, inälvsmat. Satt ute och åt och så här och... Det fanns ju ingen mobiltelefon och sådär, så man var ju helt avskuren. Man var ju där, skrev brev sådär hem för han. Så hej mamma, nu behöver vi 5000 kronor, snälla du. Sådär.
Mm.
Så var vi där några år och sedan så flyttade jag hem. Försökte slå mig fram på olika sätt.
Mm.
Och det gick ganska bra faktiskt. Alltså sådär, leva på och på. Det var inte jättefett, men det gick.
Mm. Och när var det här?
Ja, men...
Alltså
26 år, 27.
Ja, så, och du var född 59, 69, 79. Ja, mitten av 80-talet då var du färdig med det där.
Yes.
Och sen dess har du livnärt dig som konstnär och humorist.
Ja.
Alltså, vart annat.
Ja, alltså mer, ska jag säga, på slutet humor.
Mm.
Men nu har jag börjat igen och målat. Och så åt andra hållet då. Liksom innan det så var det mest konst. Och lite humor. Och sen blev det lite tv och lite radio och sådär. Så tänkte jag, fan, det är väl bra.
Ja, hur började det där då?
Hur fan började det? Det började nog med att Stefan Liv och Anders Westgård, två killar här från Göteborg, ringde och frågade om jag ville vara med i någon lokal radiogrej som de gjorde. De gjorde något litet program. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Så här på fredagar gick det. Så skulle jag vara en gubbe som ringde, en skojgubbe. Och då var jag det. Något halvår kanske. Och sen så...
Alltså en karaktär?
En figur, Dr. Pettersson. Jag kommer inte ihåg alltså någon figur som jag gjorde någon så här. Jag tror att det var på den tiden så höll de Ingvar Storm och de på med någon grej. Metropol gick då på den tiden. Och då hade de någon figur där som jag kom på. Han hette en sån här bondgubbe som var inne och...
Prata. Göte Johansson.
Göte Johansson, precis, tack. Och det gjorde jag någon slags Göte Johansson parodi. Jag tror det var så han hette, Pettersson tror jag, den här gubben.
Mm.
Lät ungefär som Göte Johansson, han är mycket snuskigare och lite elakare. Men sen så vet jag att då vet jag Robert Gustafsson och Regina Lund och någon mer gick på teaterskola i Göteborg. Då fick vi ett uppdrag av Sten Previn, tror jag, att göra något med ett humorprogram. Erik Blix, Stefan Liv, Peter Wenne, några stycken. Då gjorde vi någonting som hette Brutal TV.
Mm.
Och sen efter det så blev det ganska mycket grejer så här. Förfrågningen var nog så. Jag gjorde några gubbar där och lite så här. Vet jag, Robert var den här Bertil, så heter han inte, men någonting som någon sån här botanist som skar sig i handen och så här. Och efter så tror jag att de fick syn på honom då någonstans, Reborg eller Schiffert eller någonting, och så plockade de väl upp Robban.
Mm. Ja.
Tyvärr fick inte vi ha honom. Jag fick ju faktiskt jobba med Robert för några år sedan och var som scenograf till hans föreställningar här i Göteborg, den här jubileums föreställningen.
Mm.
Ja, han var ju där och repeterade och var helt vanlig.
Hur menar du?
Att han är helt vanlig. Alltså, hur är Robert Gustafsson? Så, han är ju jättevanlig och väldigt sådär, enkel och rar och inte bråkig alls.
Nej.
Så vad man än hör om honom så tror jag liksom, han är ju helt väldigt vanlig och väldigt enkel. Sådär. Jag har ingen annan bild av honom. Så.
Hur har du valt vad du har ägnat dig åt?
Men det har nog varit så här att konstnär och bilder, det är liksom grejen. Allt det andra ramlar nog på mig, tror jag. Och sen har jag, tyvärr är jag ju sämst på det här med att måla. I mina ögon är det så att jag tycker att fan, jag kan inte, bli ingen bra. Så det är en efterkonstruktion och allt man gör. Och det andra är mycket enklare. Jag har haft ganska lätt för det. Så jag är ju som inte, du kanske märkt, men jag skriver väldigt lite material. Jag ställer mig på scenen och så tycker jag, fan, det här ordnar sig, det gör inget. Och så skriver de, så det är jävla roligt var inte. Så att jag, nej. Men skulle de skriva liksom, han målar som en jävla apekatt, alltså det här ser skit ut, va? Det hade ju inte, ännu, fast jag egentligen inte ser mig som konstnär i första hand längre på det viset, utan jag ser mig nog mer som komiker egentligen.
Mm.
Så är det så ändå, att det är det viktigaste, att de här bilderna är, går jag och drar på liksom och filar på mitt material på scenen, så kan jag slarva jävligt mycket med sådär, tyvärr.
Mm. Men hur mycket liksom repertoar har du? Alltså, förstår du frågan? Hur mycket förbereder du
dig? Liksom? Jag kan förbereda mig då. Nu är jag inne på dikter en hel del. Liksom. Du säger att jag är inne i min dikt. Jag läser dikter och sen så försöker jag då förklara dem. Och innan det så hade jag en idé om att jag skulle liksom dra roliga historier som var helt tabu på scenen. Riktiga sådana här ordvitsar och så. Men göra resan, själva liksom, den köttiga delen av den här roligheten. Vad de valde, vad de hette och de här tomaterna skulle gå över gatan. Och varför gjorde de det? Och den ena tomaten var från Argentina, så en jättefin tomat, biftomat. Den andra var liksom också därifrån Argentina, men egentligen hade någon rest dit med honom. Haft med honom i resväskan och så vidare. Så att den var egentligen inte en riktig inhemsk, utan liksom transporterades dit och fick åka hem igen. Och han aldrig hela vägen hem, utan ruttnade på vägen, men fick gå över gatan. Alltså det där att det blir väldigt långt innan det kom ketchup, så går vi.
Mm.
Så är det bara liksom i en bisats att man säger det. Man nästan gör det i en en inandning sen. Så går man vidare. För att det där måste bara sägas som man på något sätt simulerar orgasmen där på något sätt. Man, nu gick det för mig lite grann. Och så går man vidare och pratar. Då hade jag någon idé om att det var kul att göra så. Och så hade jag mina... Då har jag ett år med det. Och nu har jag ett år med... Nu gör jag olika dikter.
Okej.
Okay. Och sen så försöker jag läsa dem väldigt på riktigt.
Mm.
Men att jag talar om varför de finns till eller så här, berättar historien om dem sen.
Mm.
Och då, när man läser dem igen så får man dem i en helt annan dager på något sätt. Eller någon melodi, så där va.
Så du läser en dikt och den har du liksom med dig då? På...
Ja, men jag har med mig den på scenen. Det kan vara, så kommer man in och sen så säger man hej, jag ska läsa en dikt som jag har gjort. Jag har skrivit. Och så försöker man få det till den nivån att oj fan, det är nog en riktig, vi ska nog inte, det här är nog inte kul. Och den heter Underkäken stack ut som en ridstövel. Och så den här pausen. Underkäken stack ut. Och sen så förklarar man varför den stack ut som en ridstövel på någon. Och det tycker jag är, alltså, på något sätt är det kul. Alltså, och det blir så där, för då tänker man, just det finns ju sån kulturelit som jobbar med de här, vet, Tranströmmar och vad de nu heter, va?
Mm.
Alltså man läser dem så låter det så. Precis som, fan, det här är liksom Kalle Sändare som har gjort. Alltså det jag är inne på nu, och även inne på att man pratar helt osammanhängande sådär, att man, de tror att det är det jag säger, men sen så byter jag efter en stund och sen så har de reagerat på någonting helt annat. Så man säger så här, åh vilken underbar publik, och så börjar de klappa. Vi hade i Köpenhamn för någon vecka sedan, och då så fortsätter man prata och då så får de det, fan ska vi göra på det här? Och det kan jag tycka kan vara liksom jätteskoj att man säger, härligt, det är så härligt, kan man säga många gånger, men idag tycker jag det är riktigt kast. Alltså så man tar tillbaks lite grann av det man har sagt. Det tycker jag är jättekul när man liksom, ungefär som kungen, han säger, han tar ett steg fram och ett tillbaks, två steg fram, två tillbaks, och till slut är det bara noll om man har tur. Det har inte hänt någonting. Risken med det är ju att man kan få sådär reaktioner att, ja, det handlar egentligen inte om någonting. Det här finns inget värde i det, för att de skrattar visserligen ursinnigt, men det är inget värde för att det finns ingen substans i det. Sådär, va? Det är ju naturligtvis ett grepp.
Mm.
Och allt annat än lätt, om man har provat.
Men det där är lite lustigt, att det verkar vara viktigt för komiker att man ska göra någonting som... Jag intervjuade Mårten Andersson för ett tag sedan, och då sa han så här, folk kom inte ihåg mig när de hade sett mig. De hade skrattat åt någon grej om tysk porr och bla bla bla, men de hade inte någonting med sig. Och sen så tog han liksom, jämförde han sig själv med Ösnöjen. Alltså när de har sett Ösnöjen, då kommer de ihåg att det var han som var arg där och så här. Och så, alltså att på något sätt att man har en agenda. Men är det så illa att någon bara tycker någonting är väldigt, väldigt, väldigt roligt och skrattar så mycket så att de kissar lite i brallan?
Nej, alltså det är bra. Alltså syftet, om man är liksom komiker många gånger, kan man tänka så här, okej, jag vill gärna underhålla på det sättet att man skrattar, att man får lusten att skratta eller åtminstone ler. Det är liksom en av delarna då. Och jag kan tycka att det är så pass svårt, så att når man det så har man nått jättelångt. Alltså, folk skrattar så in i helvete åt det man gör. Behöver man inte vara elak eller paja någonting eller mer så här, eller säga dumma saker. Men om man håller sig okej i mitten så där och gör ändå det bra. Men det är väl det som är grejen då, att jag tror att många förstår inte svårigheten med att leverera saker och ting kul. Och speciellt utan att ha något bra innehåll egentligen och göra det ändå.
Mm.
Det är ju jävligt lurigt. Alltså. Mm. Jag har ju sett många som kämpar med jättebra grejer. Alltså material som är fantastiskt bra. Men som tänker man sig, nej man fan, puncha inte här. Det är ingen... Du får inte förutsätta att det här är kul. För då blir det inte kul.
Nej, just det.
Utan du får nästan... Skäms mer för det du säger nu, så blir det jätteroligt med en gång. Och det blir ju det. Jag läste en del av den här Lena Nyman-biografin som har kommit ut nu. Och då så har hon varit och sett på någon föreställning. Alltså inga jämförelser med i övrigt som med henne. Så, men, och då var det någon som har gjort en grej på scenen och Lena hade suttit och kollat. Och så efteråt så hade den här, vem det nu var, Börje Ahlstedt eller någon sagt, vad tyckte du? Och Lena har sagt så här, jättebra, men vet du vad? Vill du inte bara ha garv utan också en applåd efteråt, så ska du göra så här. Och så tänkte han, men jag gör det då. Så han gjorde det och då fick han garv och en jätteapplåd. Så det handlar ju inte bara om det man berättar, utan också att man... det vet ju du.
Ja, ja, men...
står på scenen. Så, mm. så det, och det är ju det stora. Det är det som är det svåra. Jag såg Eddie Isser nu på Skandinavien här. Och man ser hur det går när man slarvar. Han slarvade som fan. Man ser ju det att han har någon idé och något ämne och så knyter han ihop det alldeles för slarvigt på slutet. Och så det man får med sig är så här, okej. Visst, han är ju jättebra, men han har ju råd att inte stå och slarva så när vi går så många och tittar på honom så här att han kan förbereda sig bättre, tycker man då.
Ja.
Man är nästan förbannad på honom när han efter tänkte, man, shit, alltså det här, så får du inte göra.
Nej.
Jag vet inte om du såg honom.
Ja, då? Jag såg honom i Stockholm. Mm.
Hur var det?
Nej, det var precis som du säger, helt slarvigt. Men jag hade hört det innan också. Att han, det är precis i början av en 2 år lång turné. Han liksom, han slipar, han jobbar fortfarande med det. Men det kan man ju tycka så här, inte, ja precis. Gör det på klubb då.
Det, alltså, det tycker jag inte när det är 7000 personer som går och betalar 500 spänn för att kolla på.
Jag tror vi var 11000 som hade betalat 700
sant?
Spänn.
Ja, det är ju för jävligt alltså. Det är inget bra.
Nej.
Om man är sån etablerad komiker. Jag menar, han kan ju. Men jag tror, ja, i alla fall, så kan man säga det. Alltså. Och det handlade också om att vara där, vara närvarande liksom, och verkligen skärpa till sig. Liksom, ja, ta verkligen. Det för vad det är. Sådär, va? Ja, ja.
Mm. Men har du nytta av en växelverkan mellan konst då, som är bestående och, förstår du hur jag tänker? Mm. Alltså,
men det är nog samma. Precis, jag författar vad jag menar. Och det är en jättebra fråga, för jag vet fan inte vad jag ska svara. Men det kan vara så här att viss humor är ju då ungefär som en bra bild. Jag menar, Edvard Munch målar ju liksom skriet. En kille som håller så här för öronen. Ser ut som en ballong i ansiktet. Så här, och ångestladdad. Så här. Sen gjorde han kanske 40 stycken sådana.
Mm.
Det var så en jävla bra bild. Den liksom arketypisk på ett sätt. Och man känner mycket och bron går åt fel håll. Och så här. Och det är nog så också att jag tror att jag gör också så här. Jag jobbar med samma typ av bild om och om igen. Så där, som samma tema. Fast jag byter kanske någon person eller gör någonting. Och humor är också så, då har man tänkt att den här idén är ju bra. Att så dra någonting och så plötsligt byter man och så gör man det här. Det är som ett trick som man gör, samma liksom trolltrick, fast man bara har, istället för att du har en duva så har du en höna eller en eukalyptus eller vad du har. Så här, va? Mm. Det är ingen fågel, men jag har försökt titta på en fågel i alla fall. Men så att jag tror att...
Kokaburra.
Kokaburra, är det en fågel?
Ja.
Det?
Mm.
För mig låter det som en sån papegoja, fast inte papegojafärger utan en sån... Jag heter inte det. Som han Colombo hade. Nej, det var inte Colombo. Det var någon sån här... Vad heter han som hade en sån papegoja? Kriminal. Amerikansk. Så hade han en... Kakadua. Var det inte det du menar från början?
Nej, jag menar kokaburra.
Kokaburra.
Mm. Okay. Australiensisk fågel.
Är det så?
Möjligen nyzeeländsk.
Har du varit där?
Nej.
Nya Zeeland?
Nej.
Australien?
Nej.
Kina?
Nej.
USA?
Ja.
Ja.
Jag skulle aldrig sätta min fot i Australien. Jo, det skulle jag.
Varför skulle du inte göra det då?
Jag var ihop med en tjej där från en gång. Så fick jag för mig att det var ett ondskefullt folk. För hon var så ond.
Men hur många människor bor där?
Alltså? Ja, det är förmodligen fler än hon.
Ja, precis.
Men man vet inte.
Det är ungefär som jag har mött rätt många, eller flera stycken ganska jobbiga danskar. Jag kan komma på mig ibland att jag sprider någon slags dansk, dåliga danskvibbar. Sådär. Jag tycker att danskarna är ett jävla konstigt folk. Jag är inget... belägg för det egentligen, men jag gör ändå det, jag vet inte varför.
Nej.
Kanske 4, 5 eller 7 riktigt ruttna danskar. Va?
Mm.
Jag har till och med några målningar som heter Danskt damm 1, Danskt damm 2. Det var en sån här dammmålningar med damm på något sätt. Stackars Danmark, alltså fick skit för det då.
Då är det bättre, tycker jag, att ha en aversion mot Australien. För det är, det är så mycket mer sällan som man exponeras för australiensiska företeelser.
Men är de inte lika lite grann? Man tänker så här, Danmark är så, det är så gemytligt och det är sånt lugnt och trevligt folk. De röker pipor, de är inte så noga, de tvättar sig inte, de luktar skärt och så här. Det är ju skit de är så här. Lite så här. Men Australien har också det här fårfarmandet och sitter så där. Man ser att de sitter liksom med ryggen liksom mot verandaväggen så där och så benen upp och så här.
Mm.
Ett sädesax i munnen och så sitter de bara och väntar och så åker förbi någon bil i halvtimman. Så.
Ja,
det är lite så här danskt ändå på något sätt. Tror att det, är vi avundsjuka eller hatar vi dem?
Ja, men det, kan också känna vi är rädda för dem.
För jag tycker att de som kommer därifrån, som man känner ju Nicole Kidman är ju därifrån, va?
Ja. Ja.
Alltså hon har blivit löjlig med, och hon ser så konstig ut nu. Uppnäst, och hon har liksom lyft sig så mycket.
Ja, okay.
Kan man tycka att hon är jobbig. Så han, Ben Hogan heter han så, Crocodile Dundee-kille. Också jävla retsam, för nu hade han inga pengar kvar, läste jag. Då var han ute och bråkade med folk och så.
Jag vet. Steve Irwin, krokodiljägaren.
Ja, som fick också.
Rest in peace.
Mm. Ja, var inte det, kanske låter för jävligt nu, men var inte det rätt åt honom lite, att han fick den? Skickar de, jag är inne på det, skickar de sin farligaste, alltså djuren hade en sån sniper, en sån, nu får du fan med vara nog, vi salar ihop till dolkkrabban din nadel, så då kommer, vad heter han, Sutherland, sådär, och så är han slipar som fan, och så är han, och det ligger en vanlig ofarlig dolkkrabba, jag ska nog krama din nadel, och så bara han var det så? Och sänker honom. Gå fri. Alltså där, rätten, inga bevis, ingenting.
Nej, det är rimligt, jag vet inte.
Och så simmar han iväg till sin Bahamas villa. Och sina pengar där.
Jag hoppas.
Dolkrabba. Var det en dolkrabba? Var det liksom en stingrocka?
Jag vet faktiskt inte.
Kan det ha varit djurens...
Det kan vi säkert googla.
Ja. Alltså, ja. Mördare.
Mm.
Vad heter han som skulle skjuta De Gaulle?
Det vet jag inte.
Men han heter ju någonting och så här. Mörlvaren, nej han heter ju någonting. Ja, det spelar ingen roll. Men han sköt på någon pumpa och sådär i någon film, och Bruce Willis i alla fall med. Det är våran katt.
Ja.
Ines.
Ja.
Jag kramade en klappad och bar en tigerunge i förrgår.
Gjorde du det?
Mm, på Nordens ark.
Wow.
Åh, vad fint. Luktar gott. Liksom sådär dammig päls och stora tassar. Och... Vi ska käla en gång i halvåret har vi lovat varandra nu.
Okej, okay. Ja, vad mysigt.
Hur länge jag nu klarar det.
Den är ju väldigt fin, den där tigerfilmen på YouTube, om du har sett den.
Men inte den historien om
tigern? Nej, den har inte jag sett. Nej, men det är några som har... Nej, det är, förlåt, det är ett lejon.
Ja, och så, ja, så träffar de det här
återföreningen.
Och det är lite grann, det tycker jag är lite sån här, ett tidsdokument. De har en sån här Hush London, ja. Sån här Y-fronts kalsonger, smutsnopper, så här brunt könshår och så här lite. Och så... Och lite parfrisyrer och så har de lite Halligalli och så är det Beatles-låtar man ser fram. Men det här ser jag ju framför mig, och så Vespa och åker de runt så här. Och så har de ett lejon och så släpper de ut det och så åker de dit och så är de lite magra. Och de är lite, alltså de här killarna då, långhåriga och så kramas lejonet. Så man tycker nästan mer synd om dem än lejonet. Jag gråter mer för killarna på något sätt.
Mm. Ja, visst.
Så här platta stjärtar och liksom otränade på något sätt. Och, ja, är det, och kramas. Ja, jag tycker det känns fruktansvärt synd om dem. Man tänker så här, spillra, liksom, den här härliga tiden är över och nu väntar bara liksom arbetslöshet och magra armar och så här, rökrynkor runt.
Ja, var det så du kände?
Ja, så kände jag. Hur kände du?
Ja, jag trodde ändå att de hade det ganska gott ställt. Är de ihop?
Mm.
Ja, de är det.
Ja, men det vet jag inte nu, men det här var ju ett tag sedan.
Ja.
Det är ju säkert 10 år sedan den här uppföljaren var. Det var ju inte, igår.
Nej, nej. Nej, det är ju 80-tal.
De var ju, ja, precis. De var ju igång på så här, 70-talet.
Mm.
Och sen släppte de ut lejonet och sen åkte de dit. Va?
Mm.
Ja, vet du, jag tror att det är lite fuskat också, den här ihopklippt och grejat. Ja.
Tryckfilmat.
Ibland kan man känna det när man ser på nätet, på någon liten så här skojig film. Och så visar man, och så visar det sig att någon säger så här, titta vad roligt, här är en kille, och så ramlar han ner och så sitter han fast i leran här och så skriker han och så är det. Det är en reklamfilm.
Mm.
Va? Ja, men det har de gjort på någon sån här, det här är liksom, man klippt bort bara den här kexförsäljningsgrejen. Nu är det telefonen igen. Så, så att, och då kan man känna liksom, fan, tar de, skulle de inte kunna ha VDN-märke? Alltså på något sätt har varu... svara, jag måste hela tiden berätta vem det är som, vad som händer.
Det
här. Sen, om det är någon som hör på detta nu, så är det min hustru Anna Mannheimer. Hon har bantat ner sig lite, kan jag säga också. 8-10 kilo, så hon är riktigt smal nu för tiden. Men ändå samma näsa, även höknäsan. Men det är hon som svarar där borta nu.
Ja. Fint.
Mm.
Förutom avstickaren till Florens, har du bott i Göteborg med omnejd hela ditt liv? Stenungsund förvisso, men...
Ja, först i Göteborg då och sedan Svenungsund och då i...
Mest känt för att Uno Svenningsson kommer därifrån, va?
Men jag tror att han bor där nu.
Okej, är det så det?
Jag tror att han inte är där från början, alltså det är inte vad jag vet. Alltså jag har ju bott där, jag tror inte vi såg Uno på den tiden.
Okay. Mm.
Vi var bara några stycken, så hade man märkt. Ja. Om man inte gömde sig ställde sig här i någon sån här pingstkyrka, det kan han ha gjort också.
Ja, ja. Fyrreligiös.
Precis. Mm. Jag tror att han är från Småland från början och bor där nu.
Okay.
Men jag ska låta det vara osagt, det kan också vara tvärtom.
Han sjunger på rikssvenska.
Nu gör han det, ja.
Har han inte
hade ett litet, han hade ett litet läte i början, läte, så en liten dialekt på sången i början, tror jag, om det nu är rätt kille som vi pratar om. Ganska ljus röst har han, va?
Rytmen av en regn i natt. Rytmen av ett
regn, just det. Ja. Ja. Han jobbar ju tillsammans med en tjej, som jag har glömt det. Spelar ingen roll. Han är därifrån Stenungsund och sedan så mellanlandar jag på något ställe på vägen till typ Kungälv, något år eller två.
Mm.
Och sen Florens ett par år. Sedan Göteborg.
Mm.
Ett par år. Så bodde jag där ett tag, ganska länge. Och sen Stockholm några år.
Okay.
På halvtid. Mm. Mm. Jobbade på ett produktionsbolag uppe i Stockholm. Gjorde lite tv-program på Meter.
Frihamnen.
Frihamnen. Men också innan, när de inte låg där först, när de låg på ett annat ställe.
Okay.
Så då låg de, så flyttade vi, så jag var med i själva den flytten där.
All right.
Mm. Jättekul, drog vi igång med olika sådana där, Vem vill bli miljonär och, det var på den tiden, det var, och vad heter det, Big Brother och sådana program.
Mm.
I den tiden. Och jag skilde mig från min före detta fru och träffade Anna.
Mm.
Blev jättekär. Och då tror jag hon jobbar uppe i Stockholm ur TV och sådär, så jag hängde på henne.
Okay.
Fjäskade, stod utanför och sjöng sådär, mandolin och rosor. Tills hon släppte in mig och så har vi bott i Göteborg. I en lägenhet. Och nu bor vi här då. Mm. Lite en bit utanför.
Örgryt. Då håller ju för sig inte den här teorin lite, men jag vill ändå testa den på dig. För vi diskuterade det häromdagen i samband med, tror jag, vi skulle ha folk till något tv-program. Och så skulle det vara kända människor. Och så konstaterade vi att nästan alla människor från Göteborg som är kända, de bor i Göteborg.
Mm. Alla människor som är kända från Göteborg bor i Göteborg. Ja. Alltså de bor kvar, menar du?
Exakt.
Ah. Mm. Ja. Ja. Gör de det? Ja, det kanske de gör. Vilka finns det? Jag vet inte. Finns det några kända överhuvudtaget?
Medan du funderar på det. Så,
ja.
Jag hämtar ut med kaffe.
Ja, självklart. Jag är lite dålig på att servera, känner jag här, som en kassvärd. Men vilka finns det? Alltså det finns ju då, vilka jag känner. Thomas von Brömsen är väl en av dem. Han bor ju här.
Ja.
Och sen har du...
Jag måste prata lite om hur mycket kaffepulver du använder.
Ja, men det här blir ju helt tokigt starkt. Jag tror jag hade... det var något fel. Men om jag gjorde tvärtom faktiskt. Alltså den mängden som ska vara vatten blev kaffe och sådär. Tvärtom. Det blev jävligt starkt blev det. Och jag vet inte om det är bra. För jag har varit på olika ställen och druckit, varenda ställe jag har varit på, så här på möte och så druckit kaffe, alltså 12 koppar.
Men, idag?
Att det blir 12 kanske, men ja, kanske 10 i alla fall.
Ja.
Och det är ändå inte kväll riktigt ännu, va?
Nej, det är det inte.
Nej. Men vad sa vi, just det, kända människor som är från Göteborg.
Varför blir folk kvar i Göteborg? Det är det jag undrar.
Ja, blir de? Vi har Ebbot.
Ebbot Håkan Lundberg. Hellström.
Håkan Hellström, han bor också.
Ni? Som bor i det här huset?
Ja, vi bor här. Mm. Och Håkan bor ju i några radhus när han har flyttat iväg någon ställe. Ebbot bor ju jätteflott. Aha. Han har så jävla fint hemma.
Ja.
Hans fru jobbar ju på Norrgavlan. Sådär, så han har ju det, så man tror att han ska bo i någon slags harsdimma sådär. Med lite paisley-gardiner. Men inte Ebbot. Han är väldigt slikt och sådär, inga gardiner och...
Men är inte han en överklassslyngel egentligen?
Men de är ju det. Alltså det är väl nästan alla är ju det på något sätt. Hela de här Stonefunkers-killarna är också såna där. Mamma lägger upp pengar och går med dem ut och handlar, fast de är liksom snart 40 år. Så går hon med dem till NK och så här och köper skidjackor och så till dem.
Är det så?
De här Davan och vad de heter killarna. Ja.
Mm. Emrik Larsson.
Ja, Emrik och dem. Och alltså hela det gänget. Likadant hästpojke-killarna och dem, jag vet du. De är ju också så här... Man ser dem, de går ju inte i majorna sådär. Utan de kommer ju i Vasastan och sådär med en liten park. Alltså. Mamma går med och så säger Johannes, så är det så här, ja mamma. Sådär, va? Så att av någon anledning så är det så. De här proggkillarna har ju inte kommit någon vart i Göteborg. Utan det är ju de här samskolepojkarna. Va?
Mm-hmm. Mm. Hur kommer det sig?
Jag har ingen aning, men det är väl så på något sätt. Och de är ju himla rara, va? De är ju de som står upp något sån här. Alltså de har ju levt ett hårt liv, många av dem. Det är ju jävligt bra. Det finns ju jävligt mycket bra, försökte jag svär så mycket, men det finns ju väldigt mycket bra musiker i Göteborg. Helt häpnadsväckande bra.
Mm.
Och de ser ungefär likadana ut allihopa som ungefär lika bra.
Henrik Berggren har flyttat härifrån.
Det har han gjort, ja. Men han är väl lite på sådär, har lagt av nästan, va?
Jag vet inte.
Jag tror det. Jag har inte sett Henrik på år och dag. Man såg ju inte honom nästan då när han höll på heller.
Nej. Jag skulle vilja intervjua honom. Ja. Det skulle vara kul.
Bra. Jättebra. Fantastiskt bra. Märklig kille.
Mm.
Men det fanns ju en uppsjö av sånt där ett tag. Jag vill lite ha dem liksom nu kristalliserat sig. Så de som är bra, de är ju riktigt bra. De andra finns inte riktigt kvar, tror jag. Det fanns en jävla massa band ett tag.
Men om man ska se det så här, för du måste väl, vi kan ju konstatera då, jag frågade ju tidigare vad du hade för klasstillhörighet från början.
Arbetar.
Du har gjort en riktig jävla dunderklassresa, kan man säga.
Men det som är grejen är att femmans spårvagn går ju här nere. Ändstationen är Torp. Fast jag började på Hisingen i Biskopsgården där den börjar. Eller Länsmansgården ska jag säga då, för er som är pretiga. Och den går ju hela vägen hit. Och det är verkligen en sån klassresa. Du åker ifrån forna Jugoslavien, va? Och så hela vägen till Liechtenstein här.
Mm.
Så att det är en jävla resa faktiskt. På ett sätt. Men jag hoppas fortfarande att jag klarar av att inte götta mig för mycket i det, utan att jag på något sätt försöker att tillhöra partiet ändå.
Mm. Du sa förut att du hade haft massa möten idag. Vad har du möten om?
Ja, men nu så är det då. Jag jobbar med någonting som heter Streetsmart. En grej som gör att vi är några stycken som jobbar på att det inte ska vara så mycket bilar in i stan. Det är det ena. Och sen så har jag pratat. Vi gör en föreställning. Jag och Anna som heter Kids. Som vi ska köra nu på Draken i höst nu. Som handlar om att vi ska försöka reda ut att om det är någon anledning att ha barn eller om vi ska döstäda jorden och sluta gänga lite grann. Lite gravt är det så på det viset. Va?
Vad är upprinnelsen till den?
Men vi gjorde en föreställning som heter Gift. Och Gift var ju då en grej som vi, jag vet inte hur fan den kom till. Alltså jag tror att Anna skulle jobba med någon, fick en förfrågan att jobba med, och det var Robert Gustafsson eller någonting. Och så står hon och ljuger, så jag kan inte vara upptagen för att hon är rädd för allting. Och så frågar de, men vad ska du göra? Jag ska göra en föreställning med min man. Och så blev det så. På den vägen var det. Och då gjorde vi den här Gift då. För vi hade inget annat att komma på än att vi hade varit ihop i 10 år. Så pratade vi om det. Och det gick ganska bra. Så att vi var runt och spelade liksom i flera år. Och sen nu så tänkte vi, fan att vi inte hann med att prata skit om våra barn. Eller prata om det här med ungar och så. Att man blir barn på nytt när man blir gammal och så här, man dör med blöjorna på något sätt. Och då tänkte vi, nu gör vi det. Så då håller vi på att skriva om det. Så vi sitter och skriver nu liksom att äldre är retsamma och så här lite stand-up-texter så här.
Okay.
Faktiskt. Ja. Och då har vi haft möte idag om detta och vad vi ska projicera på bakom oss och hur man gör med ljussättning och mycket sånt här. Liksom, vi ska sitta i en stol men den får inte vara för låg och bla bla bla. Så vi har hållit på med det då. Och sen har jag varit på några grejer till så här.
Mm.
Sen så jobbar jag med inredning. Det kan man inte tro, men
det är jättefint här.
Är det så?
Ja.
Ja, men det är nästan töntigt. Det känns så där borgerligt på något sätt. Och, ja, men vad fan, på något sätt så ska man ju ha det, va? Och nu är det tydligen helt fel att ha så här ljust och vitt. Nu ska man ju ha lite färgat och så här, men skitsamma. Men och då jobbar jag med det. Så jag håller på att göra lite så här. Ja, du såg det hålet i taket.
Ja, men det är anledningen till att jag tittar på det. Det är att jag är orolig. För det är ett sånt här löst hängande tak. Så om det börjar brinna här, då bara ramlar ner och så får man det i huvudet.
Men vi har faktiskt saltimpregnerat det.
Ja, bra.
Så att det inte, jag vet att det, men det har vi inte, vi har kollat det. Så att det inte blir som en smäck. Alltså det sätter just sig det. Som en gladpack.
Ja, exakt.
Som en napalm fast
ändå. Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, det har jag hört talas om.
Ja, och där har vi liksom lättat lite på det. För att titta vad det var bakom. För det är ett helt vanligt tak under det här.
Okay.
Det här är alltså en funkisvilla, kan man säga.
Hon är extremt tyst, din fru.
Hon
smyger fram och tillbaka.
Hon håller på och redigerar och jobbar för sitt radioprogram. Och då, hon är väldigt disciplinerad.
Ja, vad bra.
Ja, hon är jätteduktig. Så här. Jag önskar jag hade hälften av det, men jag fattar inte. Hon åker iväg, hon bandar och grejer. Man hör ingenting. Plus är det klart.
Mm.
Det är jättebra.
Du, det var lite svårt att få till den här intervjun med dig. Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Det har väl varit någonting.
Det var väldigt nära att det här var ju jävligt roligt. Det kan vi väl nästan prata om, tycker jag. Att jag pratade med din person, nu har jag glömt vad hon heter.
Cissi, agenten.
Cissi, precis, ja. Jag pratade med henne och försökte få till den här intervjun. Och det här var ju före jul någon gång. Mm. Och då sa han, ja men Peter är uppe på Lucia. Jaha, vad bra. Ja, för då, vänta nu, så kollar jag i min kalender. Ja, jag har en grej på förmiddagen. Mm. Men sen skulle jag kunna göra det. Jag har ett möte på SVT, sa jag. Det var ju jävla töntigt gjort av mig. Men jag ville väl på något sätt markera att jag är big business. Mm. Och, ja, men det har han med. Jaha. Så, och så började vi prata. Och så visade det sig att vi skulle provfilma för samma...
Har du hört någonting om det?
Ja, det har jag.
Jag har inte hört det. Har du fått det?
Nej. Nej, nej.
Inte jag heller.
Nej. Men jag tror ingen fick det.
Nej.
Men det jag hörde först, det var att... det var någon ung bloggperson som skulle få det.
Ja, Blondinbella.
Ja, men
jag sprang rakt på henne, tror jag.
Eller kanske det var det väl hon.
Ja. Ja. Men jag tror inte hon fick det heller. För först, och det var så himla kul, för att jag var där uppe då, och då skulle jag prata med någon skeptiker, någon teoretiker,
ja,
på en skola.
Så ja, har de intervjuat också.
Ja, just det. Mm. Och Mona Sahlin.
Aha.
Hade du Mona Sahlin?
Nej, jag hade Magdalena Graf.
Mm. Aha. I alla fall, och då så möter jag, vad heter hon som är från Göteborg som har hand om kungafamiljen lite grann? Sådär, som
Ebba von Sydow.
Ebba von Sydow. Ebba von Sydow och Blondinbella står där och har naturligtvis varit där och testat det här också. Men då är jag lite sådär stressad och har med mig en väska, för vi skulle gå på Cirkus Scott som var på Gärdet på samma dag. Och då har jag ett par kalsonger. Men då tänkte jag så här, för det hade vi varit uppe dagen innan, sovit över, jag och Olga var där uppe, så jag hade liksom smutstvätten i sidofacket på min bag. Och då skulle jag ta upp plånboken för att se, jag hade en sån här taxinummer där, så här, och rycker hon då upp kalsongerna precis framför de här två tjejerna, och de är så himla skicka, och man vill inte rycka upp kalsonger så nära dem, speciellt inte när de lägger sig så där, så de säger att de här är inte ihop, de här är inte manglade, utan det här ser ut som de har vart på folk alldeles ny. Inte för att de var äckliga så, men ingen säger någonting. Peter hälsar och kramar, men slänger också upp ett par kalsonger som ligger oanmälda på marken. Jag tänkte så här, ska jag lämna dem bara som om inget hade hänt? Och det är också konstigt. Eller ska jag böja mig? Och det var slaskigt, så ska jag böja mig ta upp de här slaskekalsongerna och lägga tillbaka dem. Ja, utomhus. Utanför SVT där. Mm. Vet man, tar taxi, den här rundkörningen som är där. Så att jag tror att jag skifflade under dem under lite snö i alla fall. Men de tittade noga på mig och tyckte att det var oerhört märkligt. Så jag tänkte att det var kanske därför de inte ringde sen efteråt. Jag hörde ingenting, det var helt tyst.
Det var väldigt excentriskt gjort av det.
Men det var inte meningen. Och Olga skämdes ju jättemycket och sa att pappa, varför kastade du upp kalsongerna när de här två söta tjejerna kom? Så här, vad konstig du är, pappa, varför tog du inte upp dem? Vi pratade mycket om det efteråt.
Du, apropå att prata, får jag ta en paus och bara gå på toaletten?
Det är det här, ja. Rakt bak, så, alltså in där.
Jag låter det
rulla. Ja, du kan rulla lite grann där. Fribasa gör det lite grann. Kan berätta en kanske inte en rolig historia, men jag och Björn Hellström var ute och festade. Hur länge sedan nu, kanske varit en, kan ha varit, så att det är 15-20 år sedan. Så säger han till mig, kolla vad jag har i fickan här. Ta fram en ammoniaktrasa och jävlar vad det stack i ögonen. Jag fixade den nästan, blev helt rosanrasande på honom. Så du inte klok, du dum i huvudet. Ja, men lite skojigt. Skojigt, så jag fan ser ju inget. Nej, då ska jag säga så här. I andra fick han ha en hastalavista. Så här. Och fram en ännu starkare doft. Jag vet inte vad det var. Sticker du näsan med pang, säger det bara. Ramlar ner, ligger ner och krampar benet och rakt ut. Som en ridstövel liksom på mig. Så fram och så här. Plötsligt. Bara ejakulerar jag på det sättet. Så han, vad är det för jävla grej? Om det så blir det, så han är kemist. Jag visste att han var kemist. I tidigare, inte tidigare liv, men i tidigare i... Och att lärare i många år med och kemi, träslöjd, gammel tjo. Han kör lite sådana grejer. Och så sa vi så här, det här var så trevligt, sa vi. Så nästa helg skulle vi ses igen. Då skulle vi träffas hemma hos honom. Han bodde ju i Båstad. Vi åkte dit ner. Var han inte där. Så knackade på dörren. Nej, kommer ingenting. Öppnade en kille, jävligt lik Ingmar Bergman. Så sa, ursäkta mig, Björn Hellström här. Då var det Björn som hade kört en av sina In Disguise-killar. Och Ingmar Bergman gjorde det. På bricken alltså. Någon gång var han Povel Ramel. Han var ju Aston Martin någon gång. Klädde sig i. Nu kommer Kristoffer här som får sluta. Och han pålade sig lite sådana grejer. Bara som en liten överraskning gjorde jag den här inspelningen. Så han får den när han sitter och lyssnar i lurarna. Nu kommer han här som inget hade hänt. Gick det bra?
Ja, tack. Mm. Alltså, du jobbar med att inreda hemma hos andra människor?
Nej, inte hos andra människor. Det är så här offentliga grejer då. Så du, exempelvis Varbergs kurort byggde en villa. Och då fick jag frågan, vill du inreda den? Ja, så det kan jag göra.
Ja.
Gjorde jag det.
Ja.
Sådana grejer.
Jag förstår.
Men inte så jättemycket, alltså någon i halvåret.
Mm.
Mer för att det är roligt att göra något annat.
Men om man ser på ett år, hur liksom disponerar du din tid rent? Ja.
Men det, då är det så att då är det ju några gånger så här klubb, stand-up-klubb, några stycken. Kanske tre på våren och tre på hösten kanske sådär.
Mm.
Och sen så har man ju alltid så här, men nu har jag haft då någon sån här grej innan jul, eller som höstpryl. Och nu har det varit den här kids-föreställningen. Något år så har jag gjort några julshower på olika ställen sådär. Trädgården och på en ställe som heter Ruckman, så lite sånt. Och sen har det varit något litet projekt då, som har varit sådär. Varit bra som vi har gjort för barn som har det lite jobbigt eller så här, lite sådana grejer gör vi också, så vi får lite, tycker att vi är lite snälla.
Nu säger vi det här.
Ja, Anna då, vi jobbar ihop, frugan och jag. Vi har ett litet företag ihop och så gör vi lite grejer ibland då. Så att ungefär hälften scen och komik och lite sånt.
Mm.
Och hälften i annat. Alltså kan vara lite som att man har en utställning eller man gör någon liten designgrej så. Dotter som slog igen dörren.
Mm.
Boom. Jag har ingen respekt för liksom trävirke och reverterade väggar och sånt.
Nej. Funderar på om jag ska låta din dotter
prata liksom, klart.
Ja, precis. Göra sin grej.
Vad gör hon för grej? Olga? Vad gör du? Kan du vara tyst lite? För vi bandar här. Ja.
Förlåt.
Då får man så här dåligt samvete för när man sa till nu. Då.
Men det var...
Hon kan verkligen spela så där också. Verkligen synd att det är synd om mig. Men jag säger till henne så här liksom att det här gäller Olga då, som man säger till att du får inte göra så. Jag har sagt det. Förlåt. Jag tänkte, fan att jag sa någonting. Det spelar ingen roll. Hon kan väl få elda upp mina nya skor. Det spelar väl ingen roll. Så här.
Brukar hon göra det?
Nej. Nej. Nej, hon är faktiskt väldigt snäll. Men jag har ju tre barn.
Ja.
Två stycken lite större killar. En 20 och en 25 och en 11 då. Och killarna kan ju göra grejer så här. Som man tycker, ja, det är lite charmigt. Men tjejerna får ju inte det. Alltså. Det är inte konstigt. Det är gammalmodigt, tror jag.
Mm.
Tycker att tjejerna ska vara snälla och så där. Och killarna ska vara lite busiga och brottas lite. Och
okay.
Komma hem fulla och så där.
Men du, är det någonting du jobbar på?
Mm.
Är du feminist?
Jag hoppas det. Jag skulle gärna vilja vara det på riktigt. Alltså, inte bara för att det är bra att vara det. Jag skulle vilja vara det på riktigt ända in i magen. Jag har ju verkligen fått en hård skola också. Min hustru och min svärmor bland annat. Och min mamma är ju det.
Mm.
På riktigt. Och de har ju liksom piskat mig till att inte tänka fel. Det är ju lätt att man tror att man är det. Och sen så är man det inte ändå. I grunden på något sätt. Man har vissa luckor där som man ibland kommer på. Vi är ute och gör en sån här grej som heter Badjävlar. Och det är liksom Bettner och Schiffert och Lindström och... Johan Reborg och Björn Gustafsson och så. Det är bara killar.
Mm.
Alltså, vi har inte tänkt så mycket på det, att det bara är killar. Det är ju liksom inte klokt. Vad fan är vi liksom sex killar för? Och det är ju inte det att det inte finns. Det finns jättemånga tjejer som är skitbra. Men vi kör på som inget har hänt och så gör vi den här. Alltså, det är lite sådär farligt, tycker jag, att hålla på sådär. Att man inte tänker på det en gång. Utan plötsligt så är vi sex killar som åker runt och tycker det är jättekul. Och så plötsligt slår det oss. Varför är vi det? Alltså det finns många grejer som man liksom inte tänker på. Det. Och speciellt då när man har barn så är det väldigt lätt att man går den här fällan. För att de gör ju det ganska så svårt för en också. De spelar ju med ganska bra. De skulle sätta sig på tvären med och säga nej pappa, jag vill inte det. Så man fattar, utan de är med på det också. Tycker det är jättekul med rosa grejer och tjejleksaker och en viss tilltal och de pratar på ett visst sätt och de håller på att integrera med sina kompisar och kör, den får inte vara bästis med den, istället för att man då försöker då behandla dem likadant, så går man med i det, va?
Mm.
Men det var nog det som du menar.
Ja, jag är väldigt glad. Min son är 4,5, han gick på födelsedagskalaset förra veckan och då hade han tyllkjol och slips. Då var jag väldigt, väldigt stolt. Gud vad det är, liksom vad jag har velat att han ska crossdressa. Jag gjorde det själv som barn. Jag kan, när jag ändå är så här självupptagen, så kan jag lika gärna visa en bild på mig själv också. Som jag la upp på Instagram. Det var en sån här temadag i skolan. Man skulle gammaldags skoldag. Kommer jag så här.
Och då kan jag säga att vi ser då en, ja det är fruktansvärt bra. Peruk eller ditt eget?
Det är peruk. Ja.
Peruk och en blå klänning med en, vet inte, en ryschig skjorta under, eller en blus och trekvartsstrumpor. Eller är det långa?
Ja, det är nog strumpbyxor tror jag.
Och en laxskor och en korg med godsaker i. Jättefint.
Ja, tack. 11 år gammal.
Ja, det är bra jobbat. Alltså fick du inte skit för det?
9. Nej, jag tror fan inte det. Det var så jävla gulligt, vet du. Jag gick i skolan med 9 andra utanför Strängnäs. Mm. Kom man undan med sånt där.
Men Strängnäs låter ju så här, väldigt så här. Där är det hårda tag. Det är liksom väldigt få färgade bögar som hänger där.
Mm, ja, det var precis. Vi hade en bög.
Vi hade det?
I Strängnäs, ja. Han fick stryk varje fredag. Ja, men du ser. Han gick hem från jobbet. Ja.
Ja, det är inte bra.
Nej, det var fruktansvärt.
Är det bättre nu, tror du då?
Jag är inte säker på att han ens var bög. Men folk trodde att han var det. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte men det hoppas jag. Det är ju närmare Stockholm nu än det var då. Liksom. Nej, så jag kom undan med det där.
Mm.
Men du har inte crossdressat så mycket.
Jag har nog gjort det faktiskt. Alltså, jag har ju något kort någonstans där jag har oerhört märkligt pars. Och tittar jag på mig själv idag så var jag väl inte heller. Alltså på ett något sätt så gjorde jag nog det. Med någon slags tunt stil mer.
Okay.
Mm. Alltså lite så här Lasse Åberg sandaler med strumpor. Alltså om det, jag vet inte om man kan räkna det, men jag var ju inte så här jättetufft klädd.
Nej, okay.
Jag tror att mamma också körde. Alltså min mamma då, Kerstin heter hon, och hon är en jävla tuffing så där, hård, styrde för familjen med järnhand och så, också talade om vad jag skulle ha på mig. Och hon kunde lätt köpa liksom högerknäppta grejer så där för att det var billigt så där. Alltså tjejgrejer. Sy upp någonting ur burda. Tvinga på oss grejer. Så här kycklinggula frottébrallor och sånt där. Och röda byxor vet jag. Så här framgångsbyxor var jag väldigt tidig med. Det har man ju idag. Så här Stenbecksbrallor. Det hade jag ju när jag var kanske 12 år.
Ja,
jag fick liksom stryk också några gånger för att jag såg ut så här. Hade bögkläder som det hette på den tiden då.
Ja, du fick det?
Ja, några gånger så här fick jag redigt med spö.
I Stenungsund?
Mm.
Eller här?
Jag tror att det var gränslandet mellan Stenungsund och Göteborg. Att det var Göteborg, alltså Hisingen, som det här hände. Mm. Och kanske, inte stryk, men lite glåpord på landet sen.
Uh-huh.
För samma liksom kläder. Men sen tyckte jag det var ganska kul. Alltså, min mamma hade en jäkla hård... Alltså det var bättre att få stryk av kompisarna än att få stryk av mamma.
Ja, uh-huh. Okej. Okay. Uh-huh.
Så var det faktiskt.
Du var inte mobbad eller så?
Lite var jag nog det ett tag. Jag kändes nog som jag var det. Det tror jag. Alltså, men det här är Göteborg. Det här är när jag är 8-10 sådär. Jag såg ju väldigt söt. Alltså väldigt, väldigt tjejig ut. Eller väldigt näpen ut. Eller vad fan heter det? Alltså jag hade liksom väldigt, väldigt vitt, ljust hår. Och de här kläderna då. Och var lite späd. I kroppen på något konstigt sätt. Jag hade en väldigt konstig hållning. Lite... Nej, det var... Och då var det, vet jag, att... Å ena sidan så var det några tjejer som gick arm i arm utan någon gång och sa Peter är sötast i klassen. Sötast. Och det var inte att jag var liksom sexigast eller fräckast, utan att jag var sötast. Mm. Va? Och det gick ju inte bra. Då vet jag att det blev ett jävla väsen om det att jag såg konstig ut.
Oh, fan.
Och lägg på en stamning på det. Att jag var väldigt lång och smal. Och hade nästan inga axlar överhuvudtaget. Jag såg som en sån här brioleksak. En sån här giraff sån här, som inte hade några axlar. Väldigt märklig grej var det.
Men hur lång är du?
Ja, men nu är jag ju inte så lång. Nu är jag 1,93 kanske.
Oj.
Men jag var ju 1,90 kanske då när jag var sådär 14.
Ja.
Och det var ju inget bra. För då hade jag ju absolut ingenting mer än det. Att det var bara en längd helt enkelt.
Ja.
Det var som, du vet, man virkade såna där långa, långa envirkningshalsdukar som bara var en maska fast lång. Där hade du mig. Aj, alltså man virkade liksom, så det blev det bara en lång snopp, så där lång jävla grej.
Okej, okay. Ja, så såg du ut.
Så såg jag ut.
Fast på längden.
Fast på längden, ja.
Mm. Men när blev du liksom, när hittade du någonting som var, alltså...
Jo, alltså jag gjorde ju inte det på väldigt, väldigt länge. Det var ju skit alltså. Alltså det var en märklig uppväxt. Om man tänker sig en sån här amerikansk linjelusta film lite grann så här. Om man tänker som det är någon bilvrak som står ute igenom så här, och så är det några brudar med lite så där nerhasade axelband på liksom här tunna tyllklänningar utan att ha något under, med liksom stora hängande bröst, och någon gubbe som står och skjuter, och sitter någon kille och spelar banjo i något träd lite grann så här, va. Och mitt i det så ställer du en lång sparris med väldigt ett pars, ett vitt pars som gärna lyssnar på opera och försöker att teckna lite landskapsteckningar och så. Så har jag alltså, så började det, och sen har jag känt mig sån ända fram till jag hamnade med som typ likasinnade såna, och det var nog inte förrän jag var kanske 20, 22 som det började hända någonting, att jag fick liksom, jag blev illustratör på någon reklambyrå och så där, och fick lite jobb och fattat att det gick att leva på det här och se så här konstigt ut eller göra såna här grejer. Men jag kunde inte stegra moppen, jag visste inte fan hur man fick upp den, och mådde illa när jag snusade exempelvis. Jag vet, folk drack vin och jag vågade knappt det, så jag tror jag skulle bli helt galen om jag prövade. Jag hade inte sex förrän jag var väl typ 16-17 år. Nej, jag vet inte, det var ju helt för jävligt alltså.
Det är ju för sig inte supertidigt.
Men... Nej, men det var ju alltså, nej, det är inte supertidigt, men det var, alla andra hade ju legat runt och de pratade om det.
Förlåt, det är inte supersent menar jag.
Är det inte det?
Nej, jag tyckte var det var helt 18.
Var du 18? Ja, ja. Det var för jävligt. Och alla andra pratade så här. Jag ljög ihop någon historia om att det fanns någon tjej någonstans. Och så där. Istället så träffade jag den här mycket äldre tjejen då. Som ja, lurade med mig på olika grejer.
Mm.
Och det var också en skräckupplevelse. Det var liksom verkligen som att åka balder med en gång när man kommer till Liseberg. Istället för att åka de här liksom små grejerna. Då drog jag balder direkt. Mm. Från att inte åkt någonting så åkte jag det värsta som fanns. Så att, ja. Men det, fan, vad händer? Alltså man överlever ju.
Mm.
Men det var inte mer.
Reklambyrå säger du?
Ja.
Vilken då?
Pilreklam heter den. Det var ju som de var på med utställningar och traditionellt reklam. En tysk gubbe som var sådär skyltmålare. Så målade jättefina skyltar. Gjorde vi till Git Gay på Lorensbergsteatern. Lösglass med olika grejer. Och så Git Gay med stora bröst. Och så skrev man sådär med plakatfärg. Jättebra. Höll på med, gjorde sådär kalabalik på Räserbanan. Någon film, jag vet på Royal eller vad den hette. Så skulle vi sätta det på taket sådär. Mitt första jobb var det, jag skulle måla den här. En jätteskylt som 18 meter lång så. Kalabalik på Räserbanan. Med, vad heter han? Louis de Funès. De Fun, vad heter han? Ja, fransman. Och så står det en dam där nere och tittar, en gammal tant. Och så håller vi på att montera upp den här långsmala skylten. Den var gjord i massa delar så här. Och vi hade gjort den för hand. Så, här. Så läser de så här. Kalabalik på Räserbananan. Kommer ihåg hon läste. Så vi fan får nog gå ner och kolla detta. Så går vi ner, så hade vi gjort ett na för mycket så här. Så fick vi åka tillbaks, måla om skylten. Och på natten eller på morgonkvisten då, så fick vi sätta upp den nya skylten. Så sådana grejer gjorde jag då.
Mm.
Gammal fin reklam. När det var bar mitzva och så där på någonstans. Så var vi iväg och liksom satt upp lite så här Davidstjärnor. Och...
Mm-hmm.
För han är killen som hade det här stället, Irsch Kohn heter han. Han var gammal tysk SA-gubbe. Så jag tror att han hade lite dåligt samvete, så att han jobbade liksom gratis för alla judar för att på något sätt sona sitt bra. Jag vet inte, det var en idé jag hade, men vi gjorde sådana grejer också.
Mm-hmm. Ja, det var sånt.
En gammal klassisk annonsbyrå.
Är det här dina grejer?
Ja!
Är allting dina?
Nej.
Nej.
Picasso? Ja, ingen riktig, men ett tryck. Ja. Den håller jag på med nu.
Okej. Okay. Det är någon kille som blir skjuten i huvudet,
ja,
och har olika blommor framför sig.
Ja, det är faktiskt jag. Om man tittar lite närmare så ser man att det är ju Peter, ser man.
Okay.
Det är hämtat från en film, den här Werewolf-film som kom nu för något år sedan eller två. Och sen så är det, de var tvungna att skjuta dem i huvudet och de hade varulvssmittan. Och så tycker jag att hon ser så skön ut. Hans fru som är där intill. Så gjorde jag en liten... pastade jag lite den. Och sen så håller jag på. Nu är den inte riktigt färdig, men snart är den det.
Okej.
Okay. Konstigt, va?
Ja, men hur har du gjort den?
Då är den först... Är den ju utklippt och illustrerad. Och sen har jag lagt på de här... växligheten.
Mm.
I Photoshop.
Okej. Okay.
Och sen har jag lämnat in och tryckt den. Och sen så målat uppe på det.
Aha, okej. Okay. Mm. Coolt.
Ja, jättebra. Och man får det precis som man vill.
Är det olja?
Det är olja.
Ja. Det är det du gör?
Ja.
Olja?
Ja, oftast. Ibland kan jag göra lite så här teckningar och sånt där, va? Men det där, den bakom dig är exempelvis en olja då.
Ja, den är ju avskommande. Är den din från början?
Nej, det är ju Leonardo da Vinci's.
Ja, du ser.
Dam med Hermelin, vad heter den så? Dam med Hermelander. Hon satt med Sven Melander i klänet från början, men så blev han så skymd så mycket av henne så de fick ta den.
Ja.
Hermelinen istället. Ja. Men det är ju en gammal målning av honom. Fast alla hans målningar var ju så här små. Alltså, för att man kunde inte projicera större målningar än 45 cm gånger 35 någonting. Alltså 40 gånger 40, för då bröt. Han projicerade ju alla sina grejer.
Okay.
Genom en lins. Så det hade han, de satt dem någonstans och sen så gjorde de en liten fuskgrej. Visade David Hockney på något tv-program.
Mm-hmm.
Ja, så att den är mycket mindre, men jag har gjort den större så. Ja. Jag har fuskat jag också, alltså. Jag har haft en bild innan sådär, men det hade ju inte.
Men det får man göra.
Ja, jag tycker man får göra vad man vill.
Ja, det är rimligt.
Bara bilden är fin att se på, så skiter jag i hur den är gjord.
Är det Frankenstein över?
Nej, det är Julian Freud, en av Englands bästa porträttmålare.
Okay.
Jag vet inte om han lever, men han är gammal. Målat alla storheter i England.
Mm-hmm.
Drottningen och sådär. Skitgrymt bra alltså.
Mm.
Kompis med Hockney och de här Bacon och de.
Fina färger.
Jättefina den. Men det är han själv då.
Ja.
Från hans självporträtt kan man säga. Det är också en sån ganska liten bild från början.
Okay.
Jag älskar hans grejer. Jag skulle gärna vilja ha en. Så har ni en liggande hemma så posta den.
Mm.
Ja.
Och slutligen har vi någonting här.
Ja, också en allé från någonstans. En bild. Men som jag har då färgseparerat och pillat. Och målat sådär.
Mm.
Den är fin.
Ja, jättefin.
Mm. Den egentligen skulle jag ha gjort i jättestor olika delar. Men så orkar jag inte riktigt. Så den blir lite mindre än vad jag tänkt mig från början.
Ja.
Så är det, ja.
Ja, men är det här liksom... För det här kommer du alltid hålla på med.
Mm. Ja, jag vet inte. Det kan, jag kanske får sån stroke. Så jag får klippa i papper någon gång. Så här som... Vem var det som gjorde det? Matisse. Men om jag kan måla så tänker jag nog göra det.
Mm. Har du någon form av mål med det eller liksom?
Ja, men alltså, ja, alltså jag skulle vilja slippa efterkonstruera att jag är nöjd med en bild när jag inte är det. Alltså det har ju hela livet varit ett jävla aber att jag inte har varit nöjd. Alltså jag har inte kunnat hantverksmässigt måla så som jag har velat göra. Jag tyckte att det blev ett klumpigt och jag har liksom inte haft anlag riktigt för att måla bra. Alltså jag skulle vilja hamna där så att jag blev precis, jag gick och tänkte, fan, ska jag göra en sån här bild? Och så gör man en liten skiss och sen så blir bilden så som jag har tänkt mig.
Mm.
Men jag har aldrig inte råkat ut för det hittills en enda gång och det är liksom jobbigt. Men jag börjar närma mig det nu känner jag när jag liksom... fuskar mer eller använder mig av mer av förlager och sådär.
Mm.
Men det är en lång process alltså innan man vågar det. Innan man vågar stå för det liksom och säga att man är okej. Okay. Alltså det finns ju många som är som har en gömd projektor. Man ser liksom, ja det där kan man ju inte måla själv sådär. Jag ska inte säga någon, men man ser det så tydligt när man målar när man målar högdagarna före det andra. Alltså man målar de ljusa partierna före de andra mörka så märker man att man har haft en förlaga sådär. Annars går det inte att göra så. Och det är ju ingen stor grej, men jag tror många skulle inte säga att de gjorde det. Utan, nej, de målar på frihand. Det är helt omöjligt att göra det. Va? Men det hade varit skönt att på något sätt kunna liksom få lov att göra precis som man vill, att det var okej.
Mm. Ja, men det måste
skäms jag lite för att jag liksom använder mig av förlagar eller att jag projicerar eller att jag, hur jag nu gör det så.
Mm. Ja, för det där är ju intressant. Jag intervjuade Jesper Waldersten här förleden. Som jag försökte också fråga om det. Liksom om man är 100% nöjd med sina verk. Liksom. Är du 100% nöjd med dina?
Nej, aldrig. Nej. Alltså det är inte ens möjligt 50, kanske 60%. Ofta så mattas det av. Man är riktigt euforisk alltså ett tag och tycker att fan, det här blir bra. Och sen tappar det den spänsten. Och sen så efter ett tag så slår liksom de här bitarna som du inte är nöjd med igenom, tar över. Alltså som du gör en middag så här, tycker att den smakar ganska bra. Och så saltar du lite till och så till slut så har man gått på för mycket med de här olika smakerna på. Det blir lite för salt, lite för pepprat, lite för själva basgrejen är borta va. Mm. Så att man, ibland kan man överlaga maten. Sådär.
Sälta är svårt att...
Ja, precis. Rädda. Det är lite så är det. Du pillar på dem för mycket så de dör bilderna. Och det är oftast en förbannelse man...
Men hur tacklar du det då? Kan du liksom, men du får köpa den, men jag är 50% nöjd med den.
Nej, men alltså, ofta så är det så här, man blir så själaglad om någon säger, fan vad jag gillar den här bilden. Så är det sant, gör det? Då blir man ju som överlycklig och gör nästan hoppsasteg så där, om det nu finns utrymme för det. Jag vet, Erik och Mackan, Erik, sa, fan, jag kommer ihåg en bild, jag såg den nere i Lund och det var någonting med krokodiler och jag, så jag sa, kom, säg mer. Ja, men den var så fin, och han berättade om det så här. Så du får den. Alltså, man vill ju att någon ska hitta någonting bra i det och komma ihåg bilden och att den sätter sig så.
Mm.
Blir man ju, det är det bästa.
Mm.
Det finns ju de som säger, jag skulle haft en målning av det. Ja, vilken då? Ja, det spelar ingen roll. Man vill att det ska liksom ta någonstans.
Ja, det är klart. Mm. Mm. Och då ger du bort skiten?
Ja, ibland. Oftast gör jag faktiskt det.
Men du måste ju ta betalt för dem.
Ja, men det gör jag också naturligtvis. Alltså utställningar. Men jag menar, om det kommer någon och är helt kär i någon bild, så tänker jag, vad fan? Ska jag ha alltså, 50 bilder stående? Kan jag lika gärna skänka bort den?
Mm.
Då klarar jag ju tjock ändå. Det är ju han också.
Tjock och tjock, men... Ja,
tack.
Ja.
Mm. Vet du, jag måste berätta en sak. Jag sprang 2,1 mil igår.
Ja.
Vad säger de om det?
Ja, det är jättebra.
Ett Göteborgsvarv. Ingen vet. Ja, du vet och Anna vet och några till. Så här, men,
ja.
Men jag är grymt att ha sån träningsverksamhet. Jag kan knappt sitta.
Jag läste på någon någon löpningsblogg som intervjuade dig.
Ja.
Men den kändes som att den inte var helt ny, den intervjun.
Ja, men någon gammal grej. Så. Vad sa jag då? Hur långt
sprang? Att du sprang 1,5 timme 5 dagar i veckan.
Ja, det gjorde jag nog då. Jag kanske inte har kommit hit ännu. Men det var nog på hösten.
Ja.
Förra hösten, va? Men det är ju så var det.
Ja.
Och jag var lite manisk ett tag. Jag tror jag är bättre nu. Jag sprang så fan ett tag där, något år.
Mm.
Grymt långt alltså. Nu gör jag inte det. Men igår var jag ute igen. Och det gick faktiskt bra.
Mm. Håller kroppen?
Jag har lite ont i knät, men nu säger inget.
Nej. Apropå krämpor, så såg jag att du har ett jävligt stort R i armvecket. Vad har du gjort?
Det här är...
Ett halvt hakkors.
Ja, jag vet. Jag skulle tänkte bygga på det lite sen. Men... vad kan det ha varit? 5 år sedan så var vi på Ikea och skulle köpa en säng till Olga. Alltså en stor jävla grej som lastade upp den. Jag bar upp den på taket själv. Jag tror den vägde 90 kilo eller 100 kilo. Men på vägen ner så gick det inte lika bra. Då släppte bicepsfästet i ett av benen, här strålbenet eller vad det heter.
Wow.
Så då fick jag in och operera om, sätta fast den och ett jättegips. Telefonen, frun så tar det. Svara som inget hade hänt. Och jag kunde inte bada ingenting på den sommaren. Men nu är det igång igen.
Mm.
Ser äckligt ut, men känns inget.
Inte äckligt.
Tycker du det?
Nej.
Jag har en här. Har jag där. Apelsin, och så skar jag apelsinen och skar av fingret så det hängde så där lite jävlar. Slappt. Där fick jag var 4 år.
Wow.
Så nu har jag inget mer.
Vadå, när du var 4 år?
Mm. Eller 5 kanske. Fick tag på en apelsin. Fick inte låna den här. Mamma sa, nej, inte ha kniven. Och så iväg. Men det är de 2 grejerna jag har.
Mm.
Det är inte så farligt.
Nej, det är inte.
5 lagningar i tänderna genom åren.
Mm.
Det är inte så dåligt heller.
Nej, nej.
För att vara i den åldern.
Mm. Vad vill du göra mer av?
Jag skulle göra film. Jag skulle vilja liksom göra film själv. Alltså en film. Men,
en långfilm?
Ja, det behöver inte vara långfilm. Men alltså en typ kortfilm. En timma kanske eller sådär. Jag skulle vilja göra liksom en film av det där. Ja, en halvlång film. Mm. Men sitta så där på en stol och så. Nej, men inte bra. Vi lägger rök nu här. Och vi som, ja, varsågoda. Bryt. Nej, det tar vi igen. Mm. Sådär. Ja. Det är riktiga skådisar och det har varit underbart kul. Alltså. Mm.
Har du något manus?
Jag tror det.
Okej.
Okay. Ja.
Vad det hindrar dig? Kanske.
Ja, kanske. Jo, det är klart. Det är ju jävla dyrt att göra en riktig film. Jag skulle vilja göra en sådär, du vet... Där fick 100 springa över en äng och sådär. Och nu ska korna komma in och nu ska det vara sådana här bombplan. Som, alltså det är en riktig film sådär, så man får verkligen göra den.
Mm.
Så man är liksom, nej men det här är inte bra. Vi gör om det här 3 gånger till.
Mm.
Det har varit underbart.
Har du något manus som har
varit skriget? Ja, men nej. Nej, men det är liksom mer sån där en slags fantasihistoria sådär som jag har. Alltså... Det är en liten by och man växer upp och det är liksom, och sen så händer grejer i huvudet och man tänker sig, det händer egentligen ingenting där, men det händer mycket inuti och då vill man på något sätt ge en bild av det.
Mm.
Då skulle man vilja ha de här grejerna som händer, de här stora prylarna som händer i huvudet, men man vill ju ändå se det på en film. Det är bara svårt att säga det då, så antingen får man då illustrera det eller så får man göra det riktigt.
Mm. Har du sett tv-serien Louis?
Mm.
Ja. Den är bra.
Mm, jättebra.
Ja, men jag tänker apropå det där med...
Är du inne i den nu?
Jag började se om den faktiskt. Mm. Här om dagen på Netflix.
Men det är lite så. Uh-huh.
Ja, men exakt. Jag tänker på den, liksom, första avsnittet, slutscenen. När han har varit på den här långa, långa dejten med den här tjejen.
Mm.
Och hon så här... Nej, fan, du, det här går inget bra. Sen så kliver hon därifrån och hoppar in i en helikopter och flyger därifrån.
Mm.
Jag hörde att han hade skrivit hela säsongen. Och sen så höll han nere alla kostnader för att få göra den där helikopterscenen. Mm. Mm. Och den är ju gjord på riktigt.
Men det är man vill göra då. Liksom, verkligen unna sig det där att det blir en gräsbrand eller att det blir sånt där farligt. Så man får se det så här, wow.
Mm.
Så alltså det är så härligt att man ser där någon har fläskat på rejält med någon grej som man verkligen köper det sådär. Jag såg på Hobbit nu. Och då tänker jag så här, shit, alltså alla är ungefär lika långa nu. Vad har hänt? Om man ser vissa sagorna om ringen så är de ju, orcherna är ju jävligt stora. Liksom, och de här Gimli, han är ju en liten kort dvärg och så finns det ett dvärg. Men nu är det som hänger de med samma storlek. De är i någon slags dvärgvärld. Och då är ju Hobbits-gänget är också små. Så det är så, men de håller sig med korta killar. Och de här scenerna när alverna är med, då har de liksom skjuter över axeln. Så de är nästan lika långa också. Jag tänker, vänta nu, är pengarna slut, Jackson? Eller vad händer här?
Mm.
Alltså man vill ju att det ska kännas riktigt.
Mm.
Så alla stora och alla små är liksom animerade. Så vänta, det liksom luktar fusk.
Mm.
Det är jobbigt. Jag satt och retade mig på filmen så jag var helt galen. Den var säkert bra, men jag kunde bara titta på den här. Fan, vad de håller på liksom och fuskar här. Ja, jag gillar inte den filmen.
Långfilm vill du göra mer?
Ja.
Och?
Kanske ett par barn till, men jag är så jävla gammal. Nu tycker jag ungarna är fantastiskt härliga. Så jag vill bara att man ska sitta och äta middag här. Men jag är över 50 så det går nog inte. Men gärna ett par unga till om någon har några över. Så hit med dem.
Mm.
Det är kul. Och så kanske åka runt istället, jag inte har varit. Alltså lite grann så här. Men jag vill inte åka till farliga ställen. Jag är liksom rädd för, du vet, åka till så här, Sydamerika och vara i Sao Paulo och så där. Det vågar jag nog inte. Utan ställen som ändå är okej. Så. Jag har varit i Kina nu alldeles nyss. Jag var i vintras här, var vi länge i Shanghai och hälsade på kompisar. Fantastiskt härligt. Och nu ska vi åka till Italien. Så det är lite så här safe ställen.
Mm.
Hector och pojken är i Nya Zeeland och han sa, du måste åka hit pappa, för det är precis din tunt. Alltså liksom sådär mesigt och snällt. Och det är väl skönt, det är lite så som jag skulle göra. Så åka runt lite grann, fast inte till några sådär farliga ställen.
Nej, Nya Zeeland känns väldigt ofarligt.
Det gör det väl, va? Ja. Ja, det tror jag också att det är.
Mm.
Island kanske är inte så farligt.
Nej, det tror jag inte. Men är det så du väljer, alltså att det ska vara riktigt, ja, riktigt ofarligt?
Ja.
Ja.
Jag tycker inte om sådana här grejer, du vet, man åker och så gör man så här. Jag hörde hur de hade klättrat i, var det Himalaya nu liksom, bara, jag tror det var Mount Everest, hade varit ett jävla bråk med sådana här sherpas och tre killar som klättrade utan, de hade kastat sten på varandra och så hade de varit sån riktigt sån råkurr emellan de killarna som bor där och de som åkte dit, någon italienare och några kompisar. Mm. De har fått stryk av 60 sherpas.
Ja, det är jobbigt.
Med stenar i huvudet. Så jag tänkte, fan, det låter ju livsfarligt. Ja. Man tror ju att det var den här smala luften eller vad heter, som är jobbig och att det är kallt och så. Inte att de ska liksom... Låg de i tältet så kom det en massa killar och bankade på dem med stenar. Så.
Ja, du har, för annars så känns det ju verkligen som en kille som bestiger Mount Everest.
Tack, jag hör att du har ett ironiskt tonfall och det är bra. Men jag vågar inte, jag är lite feg för sådana grejer.
Ja.
På Liseberg exempelvis åker jag nästan ingenting.
Nej.
Jag vågar inte det. Alltså jag tycker det är jätteäckligt.
Vet du, jag har precis börjat äta, eller nu är det väl inte precis längre, men jag började i februari käka antidepressiva.
Gör det?
Ja, och jag var inte heller en sån person. Men så var vi på Disneyland när jag hade ätit det någon månad.
Aha.
Jag har inte åkt en bergochdalbana på 20 år. För jag tycker så här, nej, det där är inte för mig.
Nej.
Men så åkte jag någonting som heter California Screamin'.
Okej.
Okay, det var så jävla häftigt.
Vilket fräckt namn.
Ja, eller hur?
Ja.
Jag var så glad efteråt att jag hade gjort det.
Men var den riktigt jävlig eller var det sån enorm?
1800 meter lång. Och sen så liksom, det börjar med att man åker ner ganska långsamt ner i vattnet. Och då är det liksom, alltså det är ju inte i vattnet va, utan de har gjort en liksom en gång i vattnet, men det känns som att man är i höjd med vattenytan. Och så står man där och så räknar de ner 5, 4, 3. Och sen så drar den iväg och då går det 0 till 90 km i timmen på 3 sekunder. Så det är som att åka...
Den laddar inte uppifrån utan den laddar från plant.
Och sen så upp för en backe och då liksom drar... Ja, det var sånt jävla G-festival. Och sen så är det loopar och sånt där skit. Ja, jävligt häftigt.
Shit alltså. Kanske man skulle prova då?
Ja, men det tycker jag. Jag vet inte om det var liksom... Ja, det var kanske någonting... Det kanske inte hade med tabletterna att göra. Käka Zoloft.
Det gör alla.
Jag är inte sponsrad av Zoloft. Nej. Men så är det.
Fast, och får jag bara säga, den är ju dyrare.
Ja, ja.
Men du väljer också det? Du väljer... Ja. Nej, jag äter den.
Oralin.
Oralin, ja.
Jag började med Oralin. Sen gick jag över på Zoloft.
Varför? Funkar inte den andra? Eller?
Jo, men jag sov så dåligt. Och då tänkte jag så här, men kanske bara ska testa och se om jag sover bättre på Zoloft.
Gjorde du det?
Jag tror det. Nej, jag har haft lite problem av och an faktiskt. Men det känns lite lyxigt.
Men varför sover du dåligt? Vet du varför du gör det? Har du kollat?
Nej, men det är liksom första bieffekten på bipacksedeln är sömnrubbningar. Så att, det har vi med det att göra.
Och ont i magen?
Nej.
Ont i huvudet? Nej.
Nej.
Jag fick så jävla ont i huvudet. Jag har en grym huvudvärk. Det tog mig jättelång tid egentligen, så. Men jag har checkat ett och ett halvt år.
Okej, okay. Wow.
Ja. Hur länge har du checkat?
Mars, april, maj.
Visst är det bra?
3 månader, ja.
Du märker en skillnad?
Ja.
Du mår bättre?
Ja, det gör.
Hade du panikångest? Eller bara?
Jag har haft någon gång, ja.
Ja.
Ja. Varför började du då?
För 2 år sedan, är det väl, eller 2,5 kanske, så gjorde jag en pjäs här i Göteborg. Jag hade huvudrollen i en grej som hette någonting. Profeten i Västra Götaland heter den. Och alltså jag tror att det var en kombination av jag hade jobbat så in i helvete och så tyckte jag inte jag fick till pjäsen riktigt. Det var inget bra, jag var klumpigt och texten var väl inte den allra lättaste att lära sig. Jättemycket material. Plus, mitt i detta så vinner vi På spåret och allting händer på en gång sådär. Så började jag må skitdåligt. Jag liksom hade precis som du då svårt att sova. Jag fick dåliga värden och mådde i urkast. Jag visste inte vad det var. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag bara liksom var ledsen och satt och lipade. Det var vidrigt. Och så stod det i tidningen att Peter Apelgren sjuk, ställer in föreställning och sådär. Jag hade dåliga blodvärden. Alltså blodsockret var som helt galet. Och då sa någon liksom att det här stressen, binjurarna pumpar ut så jättemycket, vad det nu heter, kortisol och det blir så här och jag långa utläggningar. Jag gjorde massa tester, var på sjukhus med så här blodtrycksmanschett i 24 timmar och de hittade inget. Jag höll på jättelänge. Så var det någon som sa, fan du är utbränd Peter, du mår skit. Och så förklarade jag, vi hade flyttat hit, vi hade gjort 1000 grejer på en gång. Och jag vet inte allt som hade hänt. Så jag sa, du är jättetrött och du är helt slut.
Mm.
Men jag tyckte inte det, jag tyckte jag liksom bara mådde konstigt. Så jättehypokondrisk. Jag tyckte, fan, nu har jag cancer här och nu mår jag dåligt där. Så var det någon doktor som sa till mig, så ska du inte prova antidepressiva? Ja, kan vi göra det? Men jag vet att det inte är det, sa jag. Jag är inte ledsen, jag mår bara skit. Så provar jag och så mådde jag ännu sämre då naturligtvis. Va? Och så får hålla ut någon månad eller två. Så plötsligt en vacker dag så var det så här, vad fan är det här? Vad konstigt, det liksom stannade av alltihopa. Det kändes som jag var ute och gick på lite mjukare under. Så kände jag ganska glad. Mm. Att det här var inget konstigt. Och sen så var det bara, det här var ju bra. Det var någonting som jag behövde.
Mm.
Verkligen och kemiskt. Och jag kände det att det är någonting som har slitit ut här som kommer tillbaka nu. Och sen dess har jag mått jättebra. Men det var ju en jävla pers och man vill ju inte komma dit igen. Men jag tror att jag verkligen hade bäddat för det, som man säger. Alltså, slet ut mig under en tid där.
Jag märkte av det framförallt i början. Jag vet inte om det har blivit en del av ens person numera. Men jag kände när jag precis i början, när jag hade börjat käka dem, alltså efter någon månad sådär. Så var vi på restauranger liksom. Alltså vi var i USA då, en månad. Och jag kände på mig att för liksom innan jag började med tabletterna, då hade jag varit skitsur på den där servitrisen som är så jävla långsam och som är så otrevlig och snäsig. Jag hade varit sur på att liksom isvattnet är för varmt eller vad det nu är. Så här. Men istället var det så här bara, åh vilken god soppa.
Ja,
liksom.
Alltså, visst är det märkligt.
Ja, det var verkligen som att jag liksom valde att se. Det är lite så här som när man går på stan så kan jag märka att om jag tycker att folk är fula. vilket man ju gör ibland, så är det ju. Men jag såg bara de fula människorna innan jag började. Och sen så lite efter tabletterna så är det så här, men fan, folk ser rätt bra ut ändå.
Men jag kan känna så här också att en skillnad, och den är ju inte så stor, det är precis som man har bara förskjutit sitt perspektiv en aning. Det är inte så att man är dubbelt så glad eller tre gånger så glad, det är inte det, utan det är en liten, som du säger, en liten skillnad i hur man ser på det. Jag kan tycka så här, vad skönt, en fredagkväll och vi ska vara hemma och jag har en flaska gott vin och det är någonting på tvn, så här, bättre än en femteklassare eller vad det heter, så här, som jag normalt skulle tycka var. Men nu tycker jag, men det är inte så jävla fel att sitta och titta på en sån liten skojig grej. Eller så läser jag någon bok och det var helt fantastiskt. Alltså, det här är ju liksom, jag läste den förut och jag älskar den. Jag tyckte inte den var så bra förra gången. Så där är det, va? Man känner sig lite hög.
Ja.
Fast på ett så här mikrosätt.
Ja, precis.
Det är så helt fantastiskt. Och tänker jag så här, kanske det är det. Att jag egentligen skulle mått så här hela vägen. Mm. Från när jag var 11 så skulle jag mått så här egentligen. Men jag har lärt mig att må skit. Så jag liksom har tagit det så länge tills jag inte orkade längre. Jag vet inte om det är så, men det känns verkligen som att man får på sig ett par briller, sådär. Plus att man sett dåligt länge och så får man på sig ett par briller och säger man, wow, så här ska det vara.
Ja, visst.
Det är ju inte dimmigt där borta. Det är ju jag som tror att det är sådär. Det är ju helt klart och fint.
Mm.
Lite så var det.
Ja. Du, är det någonting mer vi måste prata om?
Alltså jag tycker det var jättetrevligt. Jag pratar gärna hur länge som helst, men det är ju du som är på program.
Men ibland kan det vara ledare. Så här att fan, när man blir intervjuad, nu måste jag berätta att jag ska göra den här grejen.
Eller, men jag har, alltså...
Eller att man ska rösta på det här partiet. Eller? Vad röstar du på förresten?
Socialdemokraterna.
Ja.
Jag är ju med i partiet också.
Ja.
Och Annas pappa har ju varit socialdemokrat i alla år och kommunstyrelsens ordförande har varit här. Så ibland kan man fråga honom så här, hur ligger det till nu? Och då får man en lång utläggning. Så här. Så att det är jättebra att fråga honom hur det är.
Ja, vad bra.
Men han tycker att det är rätt bra.
Vad tror vi på Stefan Löfven? Eller?
Lite bättre tycker jag än vad det har varit de sista två gångerna här innan. Så här. Okay. Jag gillar ju Mona. Alltså jag tycker Mona är grymt bra. Alltså jag tycker hade hon varit kille så hade hon faktiskt suttit kvar, tror jag. Det är lite synd att inte hon är in charge. Mm. Det hade varit kul.
Mm.
Men nej, jag tror att Löfven är rätt bra.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag kan rekommendera snart Botaniska trädgården här i Göteborg. Den japanska biten. Alltså den, man går igenom hela trädgården snett upp vänster. Alldeles strax. Alltså om några veckor är det grymt fint där uppe.
Mm. Det är ju mycket möjligt att det är... Eftersom det här är ju inte live.
Nej, det så kanske kommer då.
Ja, exakt, så att om vi har tur så kommer det perfekt.
Precis, och gärna då att i mitten av maj, för då är de här körsbärsträden full gas.
Ja,
alltså.
Nej, det har vi. Det har passerat då.
Det har gjort det.
Ni får kolla på några andra blommor när ni
är. Så kommer man dit en kvart senare så är det bara, ligger allting ner på marken. Så snabbt är det över, va?
Ja.
Som en liten nysning ligger de där bara.
Jag förstår det.
Galet bra.
Vem skulle du vilja att jag intervjuar i världen?
Nästa gång?
Ja.
Alltså, svenskar är det som vi talar om nu, eller?
Ja, du har inte några... behöver det väl inte vara i och för sig.
Nej. Ulla Skog, har du tagit henne?
Nej.
Hon är ganska bra, tror jag.
Ja. Tusen tack för att jag fick komma hit.
Det var så lite så. Får gärna komma tillbaka.
Ja, vad härligt. Ja. Det gör jag. Så, jag hoppas att ni fick ert lystmäte där av Peter Apelgren. Det är allvar och kul och craziness i en salig blandning som jag tror att han är och som jag också tycker att det är härligt när värvet är. Då ska jag bara säga att man kan följa Peter Apelgren på Twitter. Han heter Skintrumpet där. Och är det så att ni är intresserade av att lyssna på de här SoundCloud-dikterna så... tror jag helt enkelt att följa honom på Twitter så ger sig resten. Då återstår bara för mig att tacka min sponsor Sony Xperia Z så hemskt mycket för att ni gör det här till världens bästa jobb för mig just nu. Jag älskar det. Om en vecka är jag tillbaka då med Johan Kronemann och apropå Johan Kronemann så har jag snott en fråga av Thomas Andersson Vi som jag såg intervjua just den Johan Kronemann på Brunnsgatan 4 för ett tag sedan. Ja, det är den här frågan som är ungefär, du växte upp på den här platsen vid den här tiden, hur var det?
Den är alltså stulen av Thomas Andersson. Jag har glömt att kredda honom. Förlåt Thomas, tack för att du finns. Du är jättebra. Ja, Love, nu ska jag ägna mig åt dig. Hej då, jag måste ägna mig åt Love.